Idag så ska vi stanna inför temat Vägen till livet. Och innan vi kör igång med det så skulle jag vilja be en bön. För det känner jag behovet av. Att få hjälp av Herren. Herre, tack för att vi får vara inför dig. Tack Herre för att du också har sagt att du vill leda oss, du vill hjälpa oss. Och du vill vara med din heliga ande närvarande i oss. Och nu ber jag dig, tala till oss du och led våra tankar i Jesu namn. Amen. Vägen till livet. Har ni hört någon sagt så här någon gång? Kom till Jesus så fixar sig allt. Allt blir bra och du får ett fantastiskt liv. Jag har hört ibland de här uttrycken. Men frågan är det sant? Att det verkligen är på det sättet? Nej, faktiskt inte ens Jesus uttrycker sig så när han talar och inbjuder till den här vägen. Han säger så här: om någon vill bli min efterföljare så kan han inte längre tänka på sig själv utan måste följa mitt exempel och vara beredd att dö. Ja, den som klamrar sig fast vid livet kommer till sist att förlora det, men den som förlorar sitt liv för min skull kommer att finna det. Jag har hämtat den här ur Levande Bibeln. Därför kanske ni inte känner igen riktigt ordföljden. Så här uttrycker sig Jesus. Och han säger så här på ett annat ställe i Matteus: gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid och den väg är smal som leder till fördärvet. Nu vart det något fel där. Ja, ty den port är vid och den väg är bred, ska det stå, inte smal, som leder till fördärvet. Och det är många som går in på den, genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den. Tänk vad bra det är att man har läst det förut, så man vet vad som står där ordentligt. Det här är vad Jesus uttrycker och säger om vägen till livet. För 20 år sedan så var vi ner till Italien med familjen på semester. Och på hemvägen så ville vi göra lite mera upplevelser. Så istället för att åka de där stora breda autobahn upp mot Schweiz och Tyskland, så ville vi åka i Splügenpasset. Och där såg det ut så här. Det syns inte så tydligt för er, men där står Joel och jag, och så ser ni den här branta sluttningen bakom där.
Här och här och här och här och där. Där går vägen.
Den är precis, slingrar sig så här, och ibland in i berget och ibland utanpå, och klättrar liksom bara rakt upp. Och det var fascinerande och hisnande att åka där och ta de här svängarna runt och känna att där utanför kanten på vägen, där är stupet. Men när vi kom upp, då upptäckte vi att vi var på samma höjd som Kebnekaises topp. Och ändå så var det toppar runt omkring som var dubbelt så höga. Men vi hade en fantastisk utsikt där ute. Men det var en otroligt strapatsrik väg upp. När vi sen kom över passet och ner, då kom ju den andra stora vägen som hade gått genom tunnlar och överallt, och där folk liksom for snabbt fram. Det tog lite mer tid för oss, men vi fick göra upplevelser som vi nog aldrig glömmer. Jag skulle idag vilja ta med dig på vägen genom livet och visa på att den väg som Jesus pekar på, den han vill föra oss in på, den är inte alltid den enklaste och den liksom mest lättframkomliga. Men det är en väg som har en helt annan kvalitet än andra vägar. Och dessutom så den enda vägen som leder till ett bestående och ett unikt liv. Det är vägen till Jesus och med honom. Jaha, nu vill han inte. Kan du bläddra ett bläddare åt mig? Så. Känner du igen den här frågan? Var kommer du ifrån? Och vart är du på väg? Den ständiga frågan. Så om den inte ens ställs så finns den här i våra huvuden. Vart kommer jag ifrån? Och vart är jag på väg? Som människa så har vårt liv en startpunkt. Det finns en början. Det finns en utvecklingsprocess. Och förhoppningsvis så finns det också ett mål för människan. Vi brukar säga att livet startar när vi föds. När vi föds som små barn in i det här livet. Men egentligen så startar ju faktiskt livet lite tidigare. Redan när ägget befruktades i mammas mage så var det ett liv som utvecklas där allt fanns med. Personligheten och identiteten informas också under graviditeten. Och där har Gud lagt ner allt sammans. Vi anar på en hel del skriftställen i Bibeln där det talas om hur Gud har tänkt oss. Och han har lagt ner i oss en massa saker som är redan planerat från början, redan innan vi föds. Fascinerande. Paulus, han säger att han blev kallad redan i moderlivet. Så det finns så mycket i våra liv. Och därför så ska vi värdesätta varje liv. Och tacksamt ta emot det. Därför det är någonting som Gud har skapat. Låt mig också i det här sammanhanget säga då att det finns många som väljer att förkorta ett havandeskap. Och jag skulle vilja uttrycka det så här. Vi som kristna, vi vet att det är ett verkligt liv och vi sörjer. Men vi ska inte döma den som gör det, utan istället behöver den människans stöd och hjälp. Döma, det är Guds sak att göra. Men varje människa behöver stöd, därför det är ändå så mycket skuld och dom som ligger i det när man gör en sån här sak. Vi lever i en värld där Gud har räknats bort. Och där man inte tänker på Gud längre. Utan istället så väljer vi och värderar efter våra egna värderingar. Och i det läget då blir det något helt annat som får stå fram. Då blir det ekonomi. Det blir produktivitet. Det blir kvalitet. Och det blir egoism som avgör hur man väljer. Och vad man gör. Guds tanke, det är att varje liv ska få växa och blomma ut i det som han har tänkt för oss var och en. Det är hans tanke. Det är vad han vill med oss. Men livet är väldigt utsatt. Inte minst i dess tidigaste skede. Då är det skört. Det är svårt att värja sig som ett litet barn. Det är svårt att stå emot den som vill förgöra. Och därför så är det så många, många liv som går om intet. Som inte kan försvara sig och som aldrig får komma till det som var tänkt. Så här har det varit genom hela vår historia. Där människor som har haft makt av rädsla har röjt undan och tagit bort, eller av oförstånd röjt redan de små barnen. Jag tänker på farao på Mose tid. Vi kanske inte riktigt anar vilket barnadödande som pågick då. Först så var det alla israeliska barn som skulle slängas i Nilfloden. Så fort det var ett pojke så skulle han slängas i Nilfloden när han var född. Men till slut när inte det lyckades, då så var det ett påbud att alla pojkbarn i hela Egypten skulle dränkas när de var födda. Det här har ju pågått sedan. Vi vet vad som hände på Jesu tid när Herodes påbjöd att alla i Betlehem under 2 års ålder skulle dödas. Bara för att de var rädd för att någon skulle komma och ta makten. Sånt hände också under andra världskriget på Hitlers tid och hans befallning där både vuxna och barn om inte gjordes i miljontals. Krigen idag, de skördar också sina offer. Barn som hela tiden utsätts både för flykt och för död. Och det är miljoner barn som har gått om intet bara i krigen som pågår nu i vår värld. I östra Afrika så pågår det en svältkatastrof. Och där är det idag 1 miljon barn som hotas av svältdöden. Barnen är de svagaste. Och det är de som är de mest utsatta. Och därför så är det också de som råkar illa ut. Men livet fortsätter. Och livet utsätter oss hela tiden för olika saker. Vi drabbas av sociala problem, av sjukdomar, av olyckor. Och våra kroppar är sköra och de blir slitna. Nu är det väl ingen av er som känner igen er i den där teckningen. Men jag ville bara illustrera. Det går en tid i livet då vi helt plötsligt känner att liksom det bästa har gått. Vi är sköra. Och vi är slitna. Och till sist så frågar sig många den här frågan. Var det här allt? Var det här allt som livet hade att bjuda på? Nej, det är ju faktiskt inte så. Det beror precis på hur man har valt. Men om man har valt att leva ett liv utan Gud, då har inte livet något mål. Då finns det inget mål för människan. Då är det att bara förbruka sitt liv. Och det enda möjligen som man kan fundera på, det är vem har samlat ihop mest rikedomar och förmögenhet under livet. Det är den tävlingen som finns. Eller vem har samlat på sig de största lånen? Det finns ingenting mera kvar. Men Jesus, han säger så här: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till far utan mig. Det är ett liv som jag vill att du ska nu ta och titta på. Men låt det här andra jag har pratat om vara en bakgrund till det här som kommer nu. För det liv som Jesus erbjuder, det är ett liv som startar på Golgata. Och sedan så får det ett helt nytt perspektiv. Ett liv som kommer att mynna ut i en fullkomlig och evig värld. Han talar om Jesus, ett andligt liv som startar i oss personligt, var och en som vill ta emot det. Det är ett liv som är osynligt, men som visar sitt resultat på olika sätt. Och en dag, då kommer de här orden som står i Filipperbrevet 3:21 att gå i fullbordan. Han ska genom sin kraft förvandla våra dödliga kroppar så att de blir lika den kropp han fick då han uppväcktes från de döda. För han är Herre över allt och alla. Det är för att vi ska passa in i en oförgänglig värld. För det är det som är målet för oss. Låt mig ta ett par bilder. Vi har redan talat om barnet. Och det vill jag föra in i det här sammanhanget. Barnet, det blir till genom en kärleksmöte mellan två personer. Och där startar ett liv som efter en tid blir synligt när det föds. Och sen växer. Och till slut så blir det vuxna människor. En vuxen människa som har alla de kvaliteter som en människa kan ha var och en personligt. Det här är det som händer med ett barn normalt sett. När en människa föds andligt, då startar en process när Guds ande berör henne. När människan vänder sig emot Gud, precis så som det står här i Johannes 1 och 12. Åt de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt alla som tror på hans namn. När en människa vänder sig mot Gud, då kommer Guds ande och befruktar den människan, och det händer någonting. Något startar där inne i livet. En process som är helt osynlig för omgivningen. Men den är också utsatt på samma sätt som barnet i det naturliga livet. Det andliga livet är utsatt och påverkat, och det finns mycket som vill försöka att förstöra det. Jag tänker på alla våra barn som växer upp, som från början är helt vidöppna för Gud, som Gud är inte något konstigt för. Men vart efter påverkas de av en mängd olika saker. Och jag tror det är många andliga liv som störs och som dödats av allt det som påverkar genom allt det som våra barn får till sig. Den här processen, den mynnar ut i ett behov att få bekänna. Och när man bekänner, då händer det någonting. Paulus eller Jesus, han uttrycker det så här: sannerligen jag säger dig, den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Det sker en födelse. Någonting kommer fram, någonting blir synligt i en människas liv. Och så börjar någonting mer att hända. Genom munnens bekännelse. Ty om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli räddad. Genom munnens bekännelse och också genom kroppens överlåtelse. Romarbrevet 6 och 4 står det: genom dopet har vi alltså dött och blivit begravna med honom för att också vi ska leva ett liv så som Kristus uppväcktes från de döda genom faderns ärlighet. Det här är pånyttfödelsen, när ett liv börjar på bli synligt. En människa börjar på bekänna, tala om: jag tillhör Jesus Kristus. Jag tror på honom. Jag vill ge mitt liv till honom. Det är där livet föds och startar. Men också den pånyttfödda människan upplever verkligen allt det här som vi upplever vanligtvis. Prövningar, svårigheter. Det går inte alltid lätt. Det finns något svårt i livet. Men för den som är troende, för den som har Jesus Kristus i sitt hjärta, för den så finns det en annan kvalitet i det här. Där det finns en som går med och hjälper och styrker och stöttar. Jag har mött så många prövade troende människor som ändå har strålat av glädje och sagt: det är fantastiskt att tillhöra Gud. Han hjälper mig. Han är med mig. Han bär mig. Det kan vara omänskliga prövningar, men han finns där. Det står i Hebreerbrevet 4:15. Vi har inte en överstepräst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter, utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi, men utan synd. Det finns en som går med i det kristna livet och som hjälper och som bär och som stödjer verkligen. När den pånyttfödda människan åldras och kroppen bryts ner, då händer det förundliga att den inre människan ändå förnyas. Det är förundligt att det kan vara så att man på det inre kan känna sig ung och fräsch och uppleva en glädje, men kroppen är bruten. Paulus skriver så här i andra Korinthierbrevet 4. Därför ger jag inte upp. Även om min yttre människa bryts ner, förnyas min inre människa dag för dag. Mina kortvariga lidanden väger ju oändligt lätt mot den överväldigande eviga härlighet det bereder åt mig, som inte riktar blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Vi kan titta oss omkring och se allt det vackra som finns och njuta av det. Men på ett förundligt sätt så är det ändå så att det som mer och mer blir viktigt, det är det osynliga. Det är det som får det största värdet hos oss. Hur vi än gläder oss åt allt det här vi kan se runt omkring oss, men ändå så blir blicken fäst vid det osynliga, det som ligger framför, det som inte den här världen ser. Här kommer nästa bild in som jag skulle vilja ta med dig till. Och det handlar om vetekornet. Vetekornet som Jesus säger i Johannes 12, att det måste läggas i jorden och dö för att det ska kunna växa upp. Det är ju faktiskt först när det lilla vetekornet kommer ner i jorden, i den svarta myllan och dör, det är då som det kommer upp någonting mer. Någonting som är större, vackrare och som bär en massa frukt. Ur ett vetekorn kommer det en hel skälk, en strå och till och med en skörd med många, många vetekorn. Det händer någonting. Det här handlar inte i första hand om det fysiska döden, utan det talar om det överlägsna liv som finns när du och jag har överlämnat våra liv i Jesu händer och dött tillsammans med honom på Golgata. Det är där det startar ett nytt liv som får en ny dimension och som kommer en dag att visa sig. Paulus, han talar om det i 15 kapitlet i första Korinthierbrevet. Och där skriver han bland annat så här: nu kanske någon invänder, men hur kan människor uppstå från de döda? Vilka slags kroppar kommer de att få? Försök nu att tänka efter lite. Förstår du inte att det är som när man sår ett frö? Fröet måste dö först om livet ska kunna spira. Och den plantan som växer upp är inte alls lik det frö man la ner i jorden. Om det nu var ett vetekorn eller något annat. Och så från 42 versen. Du behöver alltså bara se dig runt i naturen för att förstå hur det ska bli när vi uppstår från de döda. Det som läggs ner i jorden är en dödlig kropp. men den ska uppstå till evigt liv. Det som läggs ner i jorden är en kropp utan härlighet, men den ska uppstå för att dela Guds härlighet. Det som läggs ner i jorden som en kropp är svag, men den ska uppstå fylld av Guds kraft. Vi kommer en dag att uppstå. Det finns ett löfte om en uppståndelse. När våra kroppar ska förvandlas och få den kvalitet som de var tänkta. Då vi får uppleva det här fullkomliga. Vi kan redan här och nu få smaka Guds kraft genom helande, genom under och tecken. Men då ska det ske fullständigt helt ut. Då kommer våra kroppar att få bli lika Jesu uppståndelsekropp. Och vi kommer att få uppleva det verkligen i sin helhet. Det här är en väg som är en process. Som är på väg mot ett mål och som hela tiden brottas. Men när Jesus finns med i livet så kommer det till ett slutseger. Där människan som har överlämnat sig åt Jesus kommer få uppleva den fullständiga kraften i hans försoning. Och där vi kan få verkligen gå vidare in i evigheten. Jag skulle vilja och skulle önska att du kunde ana och se det här. Ta emot frälsningen i sin linda. Det kan verka dumt. Det kan verka så enkelt. Det kan verka så litet. Men det som du tar emot i Jesus Kristus, det är någonting som kommer att växa genom hela ditt liv. Om du bara håller fast vid det. Tror på det, vandrar tillsammans med honom och inser att du har någon som går med dig hela tiden. Någon som leder dig, någon som bär dig. Och en dag så ska vi få stå där hemma tillsammans med människor ifrån alla folk och språk och länder genom alla tider och få mötas inför Jesus i en evighet. I en fullkomlighet. Och därför så skulle jag vilja säga till dig. Släpp inte taget om handen som vill leda dig. Om frälsarhanden som vill ta dig med och vill låta dig få uppleva att han går där. Och håller i dig och vill leda dig ända hem. Amen. Tack Herre för att du vill ta hand om oss. Och tack att du vill leda oss genom det här livet. Och du vill låta oss få se din härlighet genom allt det som sker. Även om vi inte alltid förstår det. Även om vi inte alltid fattar varför vi måste möta olika saker. Men tack Herre för att du ska hjälpa oss att hålla målet i sikte och att aldrig släppa dig. Tack att du hör mig i Jesu namn. Amen.